Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, vi tänkte nu avrunda och diskutera lite om ni har frågor, MashaAllah, relaterat till ämnet. Så får ni jättegärna ställa dem, inshallah ta'ala. Det var många ämnen som togs upp och alla frågor, MashaAllah, är välkomna. Jag tänkte börja med en fråga till vår bror Abdallah. Vi talade om att visa den bästa bilden av islam. Att visa islams goda sidor, skönheten av islam. Hur kan vi som är här idag göra detta på bästa sätt här i Sverige? Är ni praktiska tips på hur detta skulle kunna implementeras som vi kan inshallah ta åt oss i vår vardag? Om du har några sådana så mashallah, dela jättegärna med dig.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد jättebra och viktig fråga på många sätt och vis, för det är någonting vi alla är i behov av när vi muslimer lever som minoritet i ett land där de flesta inte är muslimer, så är det väldigt viktigt, eller ännu viktigare än någonsin, att man verkligen representerar islam på ett korrekt sätt. Första grejen, som ett rent praktiskt tips om hur man ska representera islam, är att man först måste veta vad islam säger för någonting. För att om man inte vet vad islam säger, då kan man inte representera islams sanna budskap. Kan man bara säga jag är muslim och sen freestylar man, då blir man inte en riktig representant. Man måste representera vad islam säger, och man kan inte veta vad islam säger om man inte har kunskap. Så därför rekommenderar jag verkligen att man fokuserar på kunskap, och jag rekommenderar två former utav kunskap i det här, just att vara ambassadör. Det första är att man lär sig om sin egen troslära. Och i synnerhet att man lär sig om det som har med trosläran, som tyder på troslärans grunder, att islam är den sanna religionen. För om man inte känner till de här sakerna, bevisen för Guds existens, hur man svarar på olika tvivel som nämns om det, profeten Muhammeds allsannas profetskap, Koranen, att det verkligen är en uppenbarelse från Allah, hur man besvarar vissa av de tvivel som nämns om islam och så vidare, hur ska man då kunna representera vad islam säger? Så fokusera på det. För troslära, som ni vet, finns jättemycket saker man kan studera. När det kommer till att vara en ambassadör för islam är vissa saker viktigare än andra. Det andra som man ska fokusera på, det är akhlaq, beteende, uppförande. Och min son. Och det andra är som sagt att man ska fokusera på hur man beter sig, hur man uppför sig. Och i islam finns det väldigt detaljerade saker som tyder på hur man ska vara. Dels generellt att man ska vara en bra människa, man ska vara god, man ska vara snäll och så vidare. Sen finns det många specifika saker. Så tycker till exempel att Imam al-Bukhari, rahimahullah, han har den kända boken Sahih al-Bukhari. Han har också en bok som heter Al-Adab al-Mufrad, som har över 1000 hadither som handlar om akhlaq och beteende, uppförande och karaktär och moral. Alla dessa saker måste vi muslimer lägga vikt vid, studera och förstå. Så det är min rekommendation, att man tänker på det, att man lär sig och att man implementerar. Och att man inte går in i onödiga tjafs. Man tar inte strider man inte kan. Så man går inte in på något partis, anti-islamiskt partis Facebook-sida, skriver deras kommentarsfält och ska börja göra dawa. Då har man gett sig in i en strid man inte kommer ha. Då kommer man ha 100 personer emot den som håller på och skriver emot den och börjar attackera den och så vidare. Utan man gör i enlighet med sin förmåga och sprider vidare det man kan i enlighet med sin förmåga. Och ord talar mer än handling. Ja.
Fråga till Osama.
Fadal.
Om man gör da'wa till en kristen person eller judisk ahlul kitab, vad skulle du rekommendera för sätt? Ska man köra det här att hämta bevis från Bibeln, hämta bevis från Koranen, ska man prata om tauhid, ska man prata om Jesus? Vad tycker du man ska börja med för någonting?
Oh wow.
Bismillah.
Exakt, bismillah och salat och salam och rasulullah. Sätt
på den alltså.
Jag har satt den på huvudet.
Ja, det blir bättre ljud.
Vad var det? Vad var frågan?
Hur gör man dawa till en kristen?
Hur gör man dawa till en kristen? Okej, eftersom
de kristna är inte en enhetlig organism, alla är likadana, så kan inte ens da'wa till en kristen vara på ett enda sätt, utan det skiljer sig från person till person. Men man kan säga generellt så måste vi, precis som Abdullah säger, du måste ju kunna din religion. Målet är inte att kalla bort dem från kristendomen, målet är att kalla dem till tawhid. På Yom Kiyama spelar det ingen roll om de är kristna eller ateister, de hamnar i Jahannam om de inte var muslimer. Så du måste först och främst veta vad är det egentligen du kallar till. Number one. Men när det gäller då kristna så jag tror att, precis också som Abdullah sa, beteendet och beteendet och beteendet, att hamna i djupa teologiska diskussioner tror jag inte gör att folk, jag tror att en liten procentandel kristna blir muslimer efter att ha haft djupa teologiska diskussioner. Faktiskt, jag tror inte på det. Efter ganska hållit på ganska mycket med da'wa till kristna, och jag tror inte på den stilen helt enkelt. Nu hade jag ett föredrag, en föreläsning där som var högst teologisk, men i en da'wa-situation så handlar det mer om att du väcka ut och väcka in, alltid är supertrevlig och lugn och bara utstrålar frid och liksom så här, för det är det som faktiskt får effekt. När de då kanske börjar prata med dig om kristendomen, för de har ju också, om han är en sån typ, den här personen du pratar med, en evangeliserande typ, han vill själv göra att du ska bli kristen, så ska du alltid veta att alla hans argument, du behöver bara tänka så här. Han kommer nämligen säga så här: du behöver Jesus i ditt liv. Då behöver du bara, om du kan ta hit, så bara nej, jag behöver bara Gud. Ja, men du behöver att Jesus, han ska förlåta dina synder. Nej då, Gud förlåter. Nej då, det är ingen fara. Så här, hela tiden. Ja, men han måste dö för dina synder. Nej då, nej då, nej då. Gud är allförlåtande. Det är han som sätter reglerna här. Han behöver inte de här grejerna du pratar. Det är ingen fara. Så här, lite lugn bara. Det är ingen fara liksom. Och då kommer det till slut. Inshallah, om du också gör mycket dua för den här personen. Han säger att, wow, den här människan är så säker på att Gud kommer liksom acceptera och sådär. Och så bidnillah, så kommer han själv då börja ifrågasätta sin egen din. För du är ju på hack liksom. Du måste ju veta det, att det här som du säger då, Gud räcker. Han vet någonstans inne att Gud faktiskt räcker. Och att Gud förlåter. Det här är ju en del av vår fitra, alltså vår uppfattning om Gud. Så det är det. Gud ger inte in i djupa teologiska diskussioner, skulle jag säga. Om man nu är den typen som tycker om ändå att studera andra religioner och kristendomen, så kan jag säga, var lite försiktig med att bara kolla på YouTube debatter mellan muslimer och kristna och tro att allt som den här muslimen säger om kristendomen stämmer. För vissa är inte noggranna med att förstå vad kristendomen verkligen säger. Och då upprepar muslimerna en uppfattning om kristendomen som faktiskt inte var rätt. Och då tycker de kristna, och då blir det som han, den där killen, kolla, muslimerna fattar inte vår din, vår religion. För att man har kanske kollat på vissa duat liksom, som inte har intresserat sig för att verkligen förstå vad de kristna säger. Utan nej, kolla då istället på, men jag skulle inte råge någon att göra det som inte redan är väldigt stark på sin islamiska tro och sådär, men kolla då istället på vad säger de kristna verkligen. Och lär dig anteckna. Och sen, så Allahu a'lam.
En fråga. Är det så att många kristna har missuppfattningar om islam? Att vi, vår syn på Jesus och tro på Jesus och vad Bibeln, vad Koranen säger om Jesus och så vidare. Mm. De har bara hört ondska om islam. Är det inte så?
Jo, absolut. Visst är det så. Då handlar det också om att just den här grejen med Jesus måste ju komma fram när du pratar om islam, om du nu gör det, att vi tror på alla profeter. Precis som du sa, liksom, och bäst, som du sa, det här är en unik religion så tillvida att den bekräftar tron på alla profeter. Det är jätteviktigt, det är bara kalla fake, det är faktiskt sant. Det kan vara en liksom, det som får dem att ta steget. Men då behöver jag inte säga med Jesus, ja men då är det ingen snack. Om vad bra då, så här. Problemet med det dock är att vad är hans uppfattning om Jesus? Som säger, för att avsäga med Jesus så som han står beskriven i de fyra evangelierna. Ja, liksom. Så där får man också ta sig an. Men bara det faktum att vi tror på att det fanns en profet i Nazaret för 2000 år sedan. Jag menar, om det skulle komma en religion som sa att han inte ens funnits. Han var inte ens profet. Då är det lite mer utmanande. Men de säger att han var profet. Och han kallade till tron på Gud. då kan de lättare tänka sig, ja, men det låter rimligt. Och de här lärorna, treenigheten och sådär, jag har aldrig känt mig bekväm med dem. Så om det bara handlar om att kasta av sig dem och acceptera en ytterligare profet. Och man kan också säga det att med tanke på de här lärorna som du nu tror på, treenigheten och dubbla natur och så vidare, är det inte rimligt att Gud sänder den till profet? För alla dina trosfränder håller ju fast vid de här. Det är inte så att, jag menar, det finns unitarians som inte tror på det. Men de är så få, de är 800 000 eller något sånt där i hela världen. Borde inte Gud ha skickat en profet som klargör chalas, lät att Olof läsa, sluta säga tre, du vet, och Jesus är inte Guds son och så vidare.
Och då, jag tycker man träffar mycket folk i Sverige som säger att jag tror inte att Jesus är Gud. Alltså de har sin egen kristendom.
Mm. Ja, de tror inte att Jesus är Gud. Vad säger de då? De säger att han bara...
profet.
Mm, ja, de är bara en profet. Men det är lite märkligt, för jag tror att de som säger så, de är inte så jättekristna. Mm. Så om du frågar dem, om du till exempel visar dem trosbekännelserna, du, enligt kristendomen så ska du tro det här och här och här. Och de flesta tror på det. Och om du inte tror att Jesus är Gud utan bara en profet, då kan vi säga att det har kommit en sista profet som bekräftar det du säger och klargör det på ett väldigt tydligt sätt. Wallah, wallah, kanske någon sån här grej.
Jag ska bara lägga till en anekdot om
den här grejen. Mm,
jag ska lägga till en liten anekdot om det här som man ser är ganska vanligt bland muslimer när de ska tala med kristna, att de känner att de måste, du vet, verkligen smacka till och trycka ner eller hitta så mycket fel som möjligt i Bibeln eller liknande. En broder som berättade för mig att det var en person som gjorde en sån här som Dawa, att han hade lärt sig, verkligen memorerat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fel finns det i Bibeln och det går emot varandra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så han har suttit med en kristen missionär och diskuterat och bara sagt den. Han stod och lyssnade och till slut sa han: du har verkligen övertygat mig. Jag känner mig, du har påverkat mig. Jag ska bli buddhist. Så då har vi inte kommit så långt liksom. Så att det viktiga är inte som sagt att du ska bara få en person att lämna någonting, utan du ska verkligen kalla en person till islam som religion.
Smidda.
Marshall, vi har fått en ny ansikten här. Längst ut har vi Abdulwali som också studerar Medina, och Sabri som också studerar Medina, Marshall och Tara. Vi har en fråga här till Abdulwali. Vissa människor lider av depression. De tappar hoppet och känner sig totalt värdelösa. Vad har ni för råd till dem?
Bismillahirrahmanirrahim. Bröder och systrar, jag vill börja med att säga att den här frågan och det här ämnet är väldigt allvarligt. Man ska inte se ner på depression. Man ska inte se ner på folk som är deprimerade. Det här är det. Är det bättre nu? Nu är det. Vad jag sa var att man ska inte se ner på den här frågan och inte heller se ner på den här, jag ska inte säga sjukdomen, men psykiska tillståndet. Depression, det är på allvar och det är på riktigt. Folk som är deprimerade, det är inte bara psykiskt utan även fysiskt som de påverkas. Många människor som inte har varit deprimerade, de kan inte förstå eller föreställa sig vad det innebär att vara deprimerad. Så det är till att börja med. Nummer två, bröder och systrar, är att det här är ett väldigt komplicerat ämne. Och det är väldigt svårt ämne att bemästra, att förstå. Det forskas fortfarande i det här ämnet. Så att besvara en sådan fråga på sån här sittning, det kommer inte ge frågan respekt. Men för att ge kanske lite korta råd åtminstone, och jag är ingen psykolog, men jag har jobbat med folk som har olika typer av psykiska situationer. Så jag utav erfarenhet har sett vad det här innebär. Till att börja med, personen som frågar nämnde att man känner sig värdelös. Till att börja med, ingen är värdelös. Så man är skapad av Allah, Azza wa Jalla. Och man har ett syfte. Man är skapad med ett syfte. Vi är inte här för att leva och dö hur som helst bara. Vi är inte här för att äta och smätta och sen bara försvinna. Allah har skapat dig med ett syfte. Du är här för att du är värd någonting. Du ska fullborda ett syfte som har ett enormt värde. Att dyrka Allah. Vad är bättre än att dyrka Allah? Vad har mer värde än att dyrka Allah? Så varenda människa på den här planeten har i sin grund ett värde. Sen är det vi själva som bestämmer vad vi gör utav det här värdet. Slänger vi iväg det, dyrkar annat än Allah, begår kufr, eller slösar bort våra liv på onödiga saker, eller utnyttjar vi den här tiden vi har fått och fullbordar det här värdet. Så ingen är värdelös, även fast du har depression, även fast du har ett handikapp. Vad den som har, du har drabbats av, du är värd enormt mycket. För att Allah har skapat dig. Allah har valt dig som en av hans tjänare och skapelser. Och om du är muslim så ännu mer. Subhanallah. Allah har skapat dig för att dyrka honom. Av alla människor du har fått vägledning att tro på honom. Och att genom hans påbud och förbud leva ett fantastiskt liv i dunja och äkera. Vissa de säger, som inte är muslimer då, de säger men det är tråkigt att vara muslim. Det är vissa saker som är förbjudet för oss bara.
Allt annat är ju halal.
Vissa saker, det är bara några saker som är förbjudet. Räkna allt som är halal. Räkna på era händer. Nej, räkna på min räkna allt som är halal. Ni kommer inte kunna nå fram till ett slut. Och räkna det som är halal, det som är haram för er. Så det här livet, att vara en muslim och dyrka Allah så som Allah vill bli dyrkad, är ett fantastiskt liv. Och vi lever i en vacker värld också. Med all dess hemskheter som finns, det är fortfarande vackert. Om man dyrkar Allah så som Allah vill bli dyrkad. Så ingen är värdelös. Alla har ett värde, även fast du känner så. Vad gäller att försöka lösa sin depression, det är ingen här som ska svara på den här frågan. När det kommer till rent medicinskt i varje fall. Depression har sina orsaker. Det kan vara fysiska orsaker som orsakar depression. Man kan ha en skada faktiskt. Fysisk skada som gör att man psykiskt börjar bli deprimerad. Det kan vara själsliga saker. Att man har förlorat en familjemedlem. Att man har misslyckats i livet, som folk säger. Så depression har olika orsaker. Och för den som är deprimerad måste ta reda på varför den är deprimerad. Man måste först veta, vad är orsaken? Och en av orsakerna är oftast, ska jag säga, många gånger är det, att man inte har tillräckligt stark relation till Allah som man bör ha. Man gör inte adhkar, man läser inte Koran, man ber inte sina böner korrekt, man umgås inte med bra människor. Och såklart, om ens hjärta hela tiden är dött eller är sjukt, då kommer man inte må bra. Så för den som är deprimerad, du måste ta reda på orsaken. Och orsaken är oftast flera. Det är inte ett. Utan ni får kolla runt. Dyrka Allah, gör adhkar, påminner om dunja och akhira. Och påminner om dem i dunja som hade det värre. Som gick igenom mycket värre. Läs profeternas, alaihim salam, biografier. Kolla vad de gick igenom i den här världen. Plötsligt så känns det som att det man själv går igenom inte är så stort, eller hur? Josef a.s. 7 år i fängelse. För att han gjorde någonting som var korrekt. Plötsligt, att bli anklagad för någonting dåligt känns inte så illa då. Eller hur? Sitta 7 år helt oskyldig. Och alla profeters historia a.s. finns det lärdom att dra ut av. Och tröst att finna. Inte bara lärdom, utan även tröst. Men också att söka hjälp. Var inte tysta. Prata ut. Ni behöver inte skämmas. Depression är på riktigt. Ingen behöver skämmas för att den är deprimerad. Om jag bryter handen ska jag gå och dölja min hand. Och skämmas över det. Absolut inte. Jag ska gå till läkaren och säga, här, hjälp mig. Eller hur? Samma sak med depression, för det är på riktigt. Är du deprimerad? Gå till din mamma. Gå till dina syskon. Gå till din man eller fru. Eller gå till dina vänner och säg, jag är deprimerad. Sök hjälp. Och ni som känner folk som är deprimerade, ta det på allvar från första sekund. Personen har ont. Ont i sitt hjärta och ont i sin kropp. Barakallahu fik.
Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Vi har en fråga här till Abu Junaid. Vad gör man om man fallit in i samma synd om och om igen?
Man försöker sluta, men man faller in i samma synd om och om igen.
No. Bismillah. No, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. No, som frågeställaren nämner här, vad ska man göra om man faller in i synder om och om igen? Det kortfattade svaret det är att man ska göra toba med dess villkor, det vill säga att man ångrar sig för den synden man har hamnat i med dess villkor. Och som de lärda nämner så är ångers villkor att man ångrar sig, att man slutar upp med synden och att man är fast besluten att man inte ska återvända till denna synd. Och sedan att man ber om förlåtelse. Och de brukar lägga till här också att om det är så att den här synden har varit riktad mot en annan människa, det vill säga att man har förtryckt denna människa, så ska man återställa det så, den skada som har skett. Det vill säga att man kanske har stulit något från någon. Så återlämnar man det här också. Och baserat på dessa fyra och fem punkter som vi nämnde här, så har vi en väldigt viktig sak att nämna. Och det är någonting som folk kanske har förstått fel när det kommer till ånger. Och det är att många tror att om man faller in i samma synd igen, att ens ånger inte var uppriktig och accepterad. Nej, det rätta är att din ånger, det vill säga din toba, kan ha varit accepterad. Och det kan ha varit uppriktig och den kan ha varit godkänd av Allah subhanahu wa ta'ala, fast du återvände och råkade hamna i denna synd. Varför? Svaret på det här är ett av villkoren. Och det är al-azm, alla ya'udu ilay. Att du är fast besluten på att du inte ska återvända till denna synd. Och inte att du inte ska återvända till denna synd. Ser ni skillnaden här? Det är skillnad om jag säger du ska inte återvända till denna synd. Eller att du ska vara besluten, fast besluten på att inte återvända till denna synd. Och det här är en väldigt detaljerad punkt som vi måste veta. Så om en person gör en uppriktig tova med dess villkor, så blir den accepterad hos Allah. Och om denna person skulle råka och falla in i samma synd igen, så ska man inte tro att den första toban inte var accepterad. Och det här i sin tur, att du vet att din toba kan ha varit accepterad, ger dig hopp. Det ger dig hopp att återvända till Allah subhanahu wa ta'ala en gång till. För att shaitan, han brukar komma till människan och viska till dem och säga, du gjorde toba och du fall in i samma synd. Och sen gör du toba igen och faller in i samma synd. Så han försöker få dig att få känna den här hopplösheten. Men när du vet att din toba kan vara accepterad, fast du har fallit in i en synd igen, så får du det här hoppet att göra toba igen. Och som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, kullu bani adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Det vill säga att varenda en av Adams söner begår fel. Och de bästa av dem som begår fel är de som återvänder i ånger till Allah. Så det är viktigt för oss att se till att vi är från de som ständigt vänder sig i ånger till Allah. Och det är det vi måste göra. Och det är ingenting annat som man behöver göra. Och det är en ständig kamp. Och det är en strid mot sig själv, mot sin nefs och mot shaitan. Och därför ska man vara fast besluten på att inte ge upp och se till att det är shaitan som förlorar i slutändan. Så man ska ständigt och ständigt och ständigt göra tova. Och samtidigt någonting som man har lärt sig utav erfarenhet, som folk har återberättat, är att bismillah, att desto fortare du gör toba, desto fortare du ångrar dig till Allah, desto snabbare kommer du känna en bättre känsla i din kropp. Att man inte låter det gå. För att synder drar med sig andra synder. Och på det sättet kan det bli svårare att återvända till Allah sedan. Så om man har hamnat i ett fel, att man skyndar sig i att återvända till Allah. Och ett sista tips här när det kommer till ånger är, så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en hadith, i en autentisk hadith, där han sa: "Ittaqi Allah haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata hasana tamhuha." Det vill säga att frukta Allah var du än är, och följ upp den dåliga handlingen med en god handling, så kommer den ta bort den, radera den. Och där är det viktigt att vi också känner till att synder och goda handlingar varierar. Så om man har gjort en synd av ett stort slag, så är det väldigt viktigt att man försöker göra någonting som är också en god handling som är väldigt stor. Ibland det kan vara så att en person har gjort en stor synd. Det kanske inte bara räcker med att säga, eller inshallah det räcker att han gör en uppriktig toba. Men om han vill att den här synden ska bli raderad, så att han kommer med en väldigt god handling också, som kan mäta sig i det han gjorde. Så det är väldigt viktigt att tänka på det. Och sen även när vi pratar om att man gör en toba, så får man rannsaka sig själv om man har tagit de rätta aspekterna, är de rätta orsakerna till att inte hamna i denna synd igen. Om man vet att man är svag för någonting, så försöker man hålla sig borta ifrån det. Och det som kan leda till denna synd. Na, barakallahu fik.
Så vi hade en annan fråga, fick fråga här. Som jag kan ta. Får man göra dua från Koranen i sujud och ruku? Yani, när du gör sujud, får du säga Rabbana atina fi dunya hasana. Det finns i Koranen. För ni vet ju, man får inte läsa Koran i sujud eller ruku. Men får man då göra dua från Koranen i sujud och ruku? Och jag frågade själv den här frågan en gång till Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad, den största lärda personen i Medina, och han sa att man får. För det är inte att recitera Koranen. Det är inte tilawa, utan det är dua. Så att det är tillåtet. Och det är till och med rekommenderat att göra så mycket dua som möjligt just i sujud. Att man gör dua, för det är störst chans att det blir accepterat. En annan fråga som är relaterad till Koran, som vi kan ställa broder Sader. En person som inte kan tajwid, kan en sådan person lära ut böcker som Al-Qaida Nuraniya? En bok som handlar om hur man lär sig att läsa Koran. Eller kan en person som inte bemästrar arabiska eller tajwid lära någon hur man läser Koran?
Det beror lite på hur lite eller mycket tajwid man kan, helt enkelt. Och det beror lite på hur mycket eller lite tajwid man kan. Man behöver inte vara superduktig på tajwid för att kunna lära ut Qaida Nuraniya. Men man ska i alla fall kunna bokstaven eller bokstäverna och kunna uttala bokstäverna på ett korrekt sätt i enlighet med tajwid. Så det bästa är att om man kan Qaida Nuraniya, bara Qaida Nuraniya, om man kan den, om man har lärt sig den ordentligt, om man har förstått hur man uttalar och hur man inte ska uttala och tränat i det, då är det ingen fara. Men kan man inte ens det, då borde man absolut inte försöka sig på en bok som man inte själv kan. Sen också ett råd är att man aldrig ska stanna någonstans i sin kunskap, utan kan man inte tajwid och man känner en brist i sin tajwid, ta tiden, det är inte så farligt. Lär dig tajwid och studera tajwid, och så inshallah kan du lära ut böcker som Qaida Nuraniya och inshallah eller bättre böcker eller djupare böcker eller mer invecklade böcker, om man säger så. Allah
a'lam. Mashallah, bara frågan för systrarna. Killarna...
Jag tror man kan räcka fram det.
Ja. Annars har vi en sista fråga här till Omar. Ja, det som han frågar, räcker upp handen. Hur ångrar man sig om man har baktalat någon som är död? Eller någon som dött?
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Frågeställaren frågar hur man kan ångra sig om man baktalat någon som har dött. Jag kan ge den generella domen som de lärda brukar nämna. Vad man kan göra om man har baktalat någon överhuvudtaget. Jag vet inte om det finns någon specifik hur man kan göra eller ångra sig specifikt för någon som har dött. Jag vet inte exakt. Men jag kan nämna två saker. Kanske ett tredje, men väldigt kortfattat. Det första är att i den sittningen som du har baktalat personen i, att du talar gott om den personen i den sittningen. Exempelvis om vi skulle tala, eller jag skulle tala illa om någon framför er. Och så kommer jag på, och jag borde inte kanske ha sagt det. Då kan det vara lämpligt för mig att säga någonting bra om den personen, så att den inshallah raderar det dåliga jag sa om den personen. Det här är ett. Två, då tog jag fram en dua som många av er känner igen från det här på engelska, Fortress of the Muslim, Hisnul Muslim, där det finns en samling av olika dua. Den här duan, det är Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah. Och det är att dua, det är som ett sätt att radera det som du har sagt om personen. För om du har baktalat en person, då kan du göra den här duan, och inshallah, det är ett sätt att ångra sig. Eller inshallah, det är ett sätt att få bort det här baktalet. Men vad gäller en person som har dött, är inte det så att man kanske kan göra välgörenhet för den personen och så? Det finns också bland annat
istighfar.
Att man kan göra dua för den muslimen som man har baktalat. Kanske om han är död och lämnat efter sig en familj, att man kanske behandlar deras familj bra, hjälper dem ekonomiskt och så vidare. Det här kan vara ett sätt, inshallah, för en person att ångra sig och radera den baktal som han har gjort mot den här muslimen. Och
kan man gå till personen och säga till den att jag baktalar dig? Levande,
ja. Men nu var frågan om en person har dött. Men vid liv, absolut. Om det är så att inshallah att det går att komma och gå till personen och han är vid liv och be om ursäkt och nämna det, absolut, då ska man kunna gå och göra det. Men problemet är att ibland kan det vara så kanske att en person har sagt väldigt grova saker. Då kan det vara bra om man bara är generell och går till den personen, den muslim, sagt bror, jag har sagt det har hänt någon gång, jag kanske har sagt någonting dåligt. Men man är inte specifik. Så han tror att du har sagt, Allah, du kanske har pratat någonting riktigt dåligt som kanske förstör relationer och så vidare. Då kan det vara bra att du bara är generell och ber om ursäkt. Och inshallah kommer den personen att förlåta dig. Sallallahu alaihi wa sallam, han nabiyyina Muhammad.
Sabri. Men hu al-jar? Inshallah. Svarat Isa. Alla får det.
Brodern ställer en fråga.
Kör till höger.
Frågan var att det nämns någon gräns för vem som är granne och vem som inte är granne. Alltså. De lärde ulema har diskuterat här på olika sätt och vissa har nämnt vissa
kriterier
och avstånd. Men det är väldigt svårt att hitta specifikt bevis för det. Det vanliga som du kan nämna är att kulturseden i landet är det som bestämmer. Till exempel vi i Sverige, som många av oss har bor i hyresrätter, då utan tvekan de trappar gång med dina grannar. Kanske de på gården också, men längre avstånd det blir svårt. Men att se en specifik avstånd, 200 meter han är i granne, så om han är yani 200 meter och han är springer, det blir konstigt att säga sådär. Allt ska finnas något specifikt bevis för det där. Men generellt ser det i landet. Samma trappgång som jag sa, gården, kanske gården bredvid som längst, jag vet inte. Det är svårt att se ett specifikt avstånd.
Kom tillbaka till seden.
Anna fråga.
هذا الحديث هل يدل على أن الله لا يريدنا ملاك يريدنا أن نعصي ونتوب؟
يا كنت أروض
أتكلم منك.
Det kommer en fråga på arabiska. Ana ahki bisweidi awlan wa tarjum thumma ajib al-su'al. Det kommer en fråga från en av våra farbröder här. Han frågade att det kommer till hadith Qudsi att Allah azza wa jalla sagt att om det inte vore så att ni hade gjort synder så skulle Allah skapat ett folk som skulle göra synder så att ni skulle kunna göra tauba. Jag kommer svara nu på arabiska och sen på svenska. Barakallahu fikum ammu och jazakumullahu khairan as-su'al. Yajib ala al-insan an yufarriq bayna iradatayn lillah azza wa jalla. Lillah al-irada al-kawniyya wa lillah al-irada al-shar'iyya. Wal farq baynahuma an al-irada al-kawniyya yumkin istibdadaha bi lafz al-mashi'ah. وأما الإرادة الشرعية يمكن استبدالها باللفظ المحبة أن الله عز وجل يحب هذا الشيء منا فالإرادة الكونية الله عز وجل لا يشاء شيئا إلا لحكمة ومن الحكم التوبة وهذا الشيء التوبة نفسها محبوب عند الله عز وجل أما المعصية بذاتها ليست محبوبة لكن هي تؤدي إلى شيء محبوب المعصية تؤدي إلى شيء محبوب وهي التوبة أما نفس المعصية فهي ليست محبوبة نقول الآن مثلا الطبيب يحتاج أن يقطع عضو من الإنسان لحاجة إما مثلا له مرض ولو لم يقطع هذا العضو لا انتشر المرض فيه ولا مات نفس القطع ليس محبوب للطبيب يعني تقطع عضو من إنسان لكن يؤدي إلى شيء محبوب وهو نجاة هذا الشخص من الموت فالله عز وجل يشاء أشياء لحكمه وقد لا يحبها محبة شرعية فهو من هذا الباب والله تعالى عالم فهمتم أو نحتاج أن نعيد شيء فهمتم؟ بارك الله فيك. وأنا أمها فلوغنا يهتف لها فلوغا قولي هلا سأتكلم عن حديث لك أقول إذا بوري سأتي هذا السنة في الله عز وجل سأسكلا الله سكافة أتعنات فولك سأسكلا سنة فتان يرى توبة الله عز وجل ألسكر فرون أس أتبيا توبة الله بيل ذلك لأن تسكى يرى توبة وده هاي نوتين ألسكر فرون الله عز وجل att man syndar, en synd i sig är inte älskvärd hos Allah azza wa jalla. Men tauban är älskvärd. Och när man talar om Ahlus Sunnahs aqida så talar man om Allah azza wa jalla. Universiella vilja, någonting som allting som sker i universum är i enlighet med hans irada kawniyya. Och sen snackar man, talar man om det som Allah azza wa jalla älskar från oss. Det han vill från oss och han tycker om från oss. Allah azza wa jalla kan vilja av visdomar att det ska existera personer som syndar. Inte för att synden i sig är älskvärt hos Allah Azza wa Jal. Men för att det leder till någonting som är älskvärt och det är tauba. Och jag tog ett exempel. Tänk er en läkare. Än tills idag så måste läkare amputera ibland från människor. Är det inte så? En person kan vara drabbad av en sjukdom. Så om man inte amputerar bort en viss kroppsdel så kan det leda till att man får en så, man blir så pass sjuk att man till exempel kommer att dö. Eller att ännu mer utav kroppen kommer att skadas. Själva amputationen i sig, är det någonting älskvärt för läkaren? Att amputera, det är någonting som inte är älskvärt. Men det leder till någonting som är älskvärt och det är att den personen kommer att klara sig. Och till någon nytta. Vi kan ta ett annat exempel. Att människor får straff, att människor får sitta i fängelse. Är det någonting älskvärt i sig att en person får sitta instängd i en cell? Nej, men det leder till någonting bra. Det leder till att man hindrar människor, andra människor att göra kriminella brott. Och det leder till att man straffas för någonting dåligt man gör och så vidare. Så någonting behöver inte vara älskvärt i sig, men det kan leda till många goda och älskvärda saker. Och Allah ta'ala a'lam.
Jag tror jag allt, va?
Jag har gått över tiden. Någon här? Det är ingen riktigt.
Vi är inshallah färdiga. Vi tackar alla i Uppsala, alla som tagit sig hela vägen hit. Mashallah, varit en fin dag, lärorikt. Och vi hoppas inshallah kunna göra flera sådana här event, inte bara i Uppsala, kanske i andra städer, kanske nere i Skåne inshallah och ta'ala. Och alhamdulillah, det är alltid kul att träffas mashallah i ett av allas hus, prata om kunskap. Det är det bästa tiden, det bästa sättet att spendera sin tid på. Som alla belöna alla som har föreläst och alla som har lyssnat. Om Allah belöna folket i moskén som hjälpt till att styra upp detta. Jazakumullah khairan och assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.